Välkomna alla lyssnare ska ni vara till Postnords internpoddserie där vi pratar ledarskap och kultur med koncernledningen på Postnord. ABC Leadership by GLT. Och vi som håller och leder den här poddserien är jag, Angela Nylén.
Och Teresa Cunha Lopez. Och idag har vi turen att få träffa dig, Kristina. Välkommen hit.
Tack.
Kan inte du berätta lite, vem är du och vad har du för position på Postnord?
Gärna. Jag är chefsjurist och head of legal and staff functions på koncernen. Och då ansvarar jag för hela juriststyrkan, brand communication, HR, kvalitet, säkerhet. Jag har en fantastisk gott och blandat påse.
Härligt. Hur många rör det sig om ungefär?
För dryga 30 personer på koncernen.
Okay. Hur länge har du varit på Postnord?
Lite mer än 6 år.
Och hur kommer det sig att du hamnade på Postnord? För sånt där är alltid intressant att höra. Vad fick dig att falla för Postnord?
Jag fick en fråga om jag ville vara med på en fantastisk resa där förändring var ett av de stora ledorden. Jag tror att jag även fick berättat för mig att det finns allt på Postnord. Och det har jag under mina 6 år verkligen fått bekräftat.
Om du skulle förklara för dem som lyssnar här nu, vad innebär allt?
Om man arbetar på Postnord och så har man ett område man ansvarar för, då kan man vara helt säker på att hela skolboken finns på Postnord. Och det skulle jag säga inte är så vanligt. Det finns även den härliga mixen, som jag tycker, av gammalt, invant och tryggt. Och å andra sidan, nytt, händelserikt och oerhörd framfart i. Därtill så finns det då inbyggda, underbara konflikter.
Ja, det kan man tänka sig. Verkligen som att det var allt.
Det är allt. Mm.
Var kom du ifrån innan du började på Snor då? Vad har du för bakgrund?
Ja, jag är jurist med allt vad det innebär. Och har lång bakgrund som advokat och sedan inom olika industrier byggt upp juristfunktioner. Så jag har varit inom IT, jag har varit inom verkligen basindustrin, telekom och mycket entreprenadjuridik. Jag har byggt hus med juridik.
Och var det här någonting som du, när du var liten och kände så här, det här vill jag bli när jag blir stor, eller hade du några andra drömmar när du var yngre?
Jag skulle bli veterinär.
Veterinär.
Mm. Ja. Har du många djur hemma?
Nej, en hund.
Ja.
Mm. En strävhårig tax som heter Baltzar. Han är viktig för mig.
Det är ju, ja, jag är verkligen inte där med hundar. De kan verkligen ge så mycket kärlek.
Ja.
Härligt. Men okej, okay. Men då har du varit på Postnord de senaste 6 åren. Och ni i koncernledningen så pratar ju ni mycket om det här med att ni pratar om det här wanted culture, att det är en kultur som ni eftersträvar och vill arbeta enligt. Hur skulle du säga att du försöker integrera det här och liksom få det att leva i vardagen i ditt ledarskap?
Jag tycker att några av dem, jag tycker hela the wanted culture är jätteviktigt, för jag tror att det är lite det som kommer hjälpa oss framåt. Jag tror att det är i det vi alla vill verka. Jag tror att pålitlighet, som är ett av våra ben, är så viktig både när det gäller den kulturen för alla oss medarbetare, att man försöker hålla vad man lovar, att man vet att när jag säger någonting så menar jag det och står för det. Om man har det sättet så tror jag även att för våra kunder så blir det liksom bara en positiv konsekvens. Så jag tror att pålitlighet, som vissa ibland kan tycka låter lite tråkigt, tycker jag ibland det finaste som finns. Den försöker jag själv verkligen uppmuntra till och själv jobba med att hela tiden vara i.
Vi pratar ju ofta, och studier och forskning pratar ju väldigt mycket om tillit, alltså tillitsfrämjande ledarskap och så vidare, att det är så man bygger engagemang bland medarbetare. Det är så otroligt, otroligt viktigt. Och för mig, när du säger det, så tänker jag just på tillit, att man bygger förtroende, och det är ju första steget, att jag gör det jag säger att jag ska göra. Så att ni har valt det som en av era värderingar, tycker jag är otroligt sunt och så klokt. För det är ju också, det är någonstans där man, jag tycker det är grunden till ett bra ledarskap. Man bygger förtroende på det sättet.
Vad tänker du mer då? Du pratade om pålitlighet. Ni har ju hållbarhet också.
Hållbarhet, en av de bästa delarna i hållbarhet är att vara lösningsorienterad. Om vi har alla inställningen att vi är en del av lösningen och inte bara ser problemet, då tror jag att vi tar oss så mycket snabbare framåt. Att hela tiden hitta sin roll i lösningen, det är ett mindset som jag personligen tilltalas så av, och försöker alltid uppmuntra alla mina medarbetare att de gör det, men ibland behöver man alla en liten knuff i rätt riktning.
Har du något exempel på när du har liksom arbetat med ditt ledarskap på det här sättet? Något projekt ni har gått igenom eller något?
Vi sitter ju ibland i stora projekt, oavsett i vilken del av alla mina delar som jag jobbar nära. Jag tror ibland så kan stora projekt vara utmaningar i sig, och att då inte fastna i, där försöker jag hjälpa till att uppmuntra, att inte fastna i att se alla de här problemen på vägen i ett stort projekt, utan lyfta oss lite och se hur kommer vi runt det istället. Och vilka tåtar drar vi i för att komma runt det. Det är så lätt när man har mycket att göra, det är mycket på bordet, det är svåra frågor, att vi då och då alla ramlar ner lite i den här svackan som det kan bli ibland när man bara ser problemet.
Det slår mig efter att ha haft de här samtalen, när vi pratar med er, att något som är genomgående är ju väldigt mycket att lägga ett ansvar hos individen, att man liksom delegerar ut besluten i så stor utsträckning som möjligt. Känner du igen det här också ifrån ditt ledarskap?
Jag försöker, så ska man ju säga ibland, jag försöker verkligen och ger väldigt mycket förtroende ansvar. Jag vet att jag ibland går in och, hur går det? Var är vi? Hur står det? Försöker hålla det till att utmana mer än att det ska vara ett ifrågasättande. Jag tycker att det är viktigt att ge ansvaret. Jag tycker även det är viktigt att man då tar stafettpinnen och tydligt visar att jag har tagit stafettpinnen. Så vad gör jag? Jag försöker ibland då pusha att jag ska få höra, nu har jag, som det är någon annan, tagit stafettpinnen. Så det är ett ge och ta i den delen.
Mm. Och det är ju bra med självreflektion också, så jag gillar att du säger, jag försöker, för det förstår ju de allra flesta som lyssnar, att det finns ju inga perfekta individer, och som ledare och medarbetare, att alla jobbar ju hela tiden med att förbättra sig och liksom, utvecklas, för det är ju också en viktig del att hela tiden liksom lära sig av sig och bli bättre. Men om du var inne på lite grann det här, att det finns allt inom Postnord, och det lät ju väldigt, jag tyckte det var en väldigt så här färgstark illustrering eller liksom bild du gav oss av er som arbetsgivare. Hur skulle du beskriva det nu för dina vänner, om det är liksom någon som funderar på att börja jobba hos er, och liksom, hur skulle du prata liksom rent privat så där, förklara er som arbetsgivare?
Jag vet att jag skulle hålla mig väldigt nära den beskrivningen jag precis gav. För det är verkligen det jag känner om Postnord. Och jag känner ofta att frågor som landar på mitt bord är ju hur många som helst. Och jag har fått lära mig och utvecklas inom så otroligt många områden, även fast jag är, i alla fall i delar av mina roller, har jag ju haft på många företag. Och baserat på det så kan jag säga att skolboken är läst från perm till perm när jag kom till Postnord. Så jag förklarar min, Postnord som arbetsgivare och min vardag på det sättet jag gjorde.
Ja, härligt.
Apropå vardag så har ju vardagen sett ganska annorlunda ut för många er som jobbar på de funktionerna som ni har nu på Postnord. Hur har du arbetat just med det här pålitlighet och hållbarhet nu när många av er har suttit på distans?
Jag började på en gång med det som jag kallar mina pärlbandssamtal. Och det var att varenda morgon hade vi godmorgonsamtal. Eftersom jag har många olika team så blev det mina pärlband varenda morgon med start 8:30 och sen nästa 9:15 och sen nästa 9:00. Jag personligen uppskattade dem mycket och jag har fått känslan av att mina medarbetare oftast har uppskattat de här check-in. Jag har sett att i de av mina medarbetare jag inte sitter på samma kontor med så har ju vi träffats mycket oftare nu än tidigare. Och det har ju givit en mycket bättre och starkare närhet faktiskt. Sedan har jag försökt lyfta på telefonluren ganska ofta. Det har varit ett sätt att ligga nära och se lite, var är vi, var står vi?
Det där tror jag mycket på. Vi har pratat en del om det tidigare, att det här distansarbetet har ju förändrats kommunikationen för många. Och det har ju gått nästan inflation i möten, digitala möten. Och vi har ju sagt det, att vi tror lite grann på telefonens återkomst här som ett väldigt bra medel. Också för att vi är ju vana vid och vi är ganska bekväma med det här att prata i telefon. Det är något vi har gjort länge. Så att det känns mer naturligt än att sitta kanske alltid framför en videokamera och prata med folk.
Sen tänker jag också på det här med att jag tycker det är så bra att du också lyfter det, att de som är vana vid att sitta, om man nu ska säga på distans eller ute på andra orter och så vidare, att det är ju också det, att de känner sig så mycket mer närvarande nu, och vanligtvis så kopplar de in sig på en tv-skärm och så sitter resten av gänget i ett rum, att det här blir också på lika villkor på ett annat sätt. Så det är många som har reflekterat över den också, så jag tycker det är intressant att du tog upp just den, att det finns ju också många fördelar med att vi faktiskt har fått ett ändrat klimat här när det gäller arbetsplatser.
Postnord är ju också som organisation, liksom allt, det har ju hänt väldigt mycket under det här året. Så ni har ju fått en väldigt mycket högre belastning. Och har du reflekterat någonting kring er som organisationsomställning i den här pandemin till att plötsligt ha väldigt mycket mer att göra?
Vi kan bara vi vill. Så tror jag. Som många företag, att ibland hamnar man i en situation där valet inte finns att göra på ett annat sätt. Man knuffas i en riktning som man säkert hade valt, men vi alla vill ju göra så rätt. Och då tror jag att vi ibland använder oss av att jag behöver bara titta lite mer, jag behöver bara göra lite mer. Jag tror att det är bra att den här linan bara dras åt ibland. Vilket egentligen bara ska fylla oss med ett enormt självförtroende. Vi kan verkligen.
Jag tycker stolthet är någonting som jag upplever att man känner av. Att det nästan är så, det här blir så tydligt, det här samhällsansvaret som ni pratar om att ni har. Att om någon gång så sattes det verkligen på prov och liksom fick strålkastarljus under den här extrema perioden. Jag menar, en del har ju varit helt beroende, som har suttit hemma i karantän av liksom leverans av paket och annat. Ja, det är kul att höra.
Nu har vi pratat om det här med en wanted culture, men ni pratar ju också om det här ABC leadership. Och jag är lite nyfiken på, hur går dina tankar kring det här? För här är någonting som ni på koncernledningen har tyckt varit väldigt, och tycker är väldigt viktigt.
Ja, det tycker vi, för att vi tror att när vi satte den här wanted culture så föll den sig så rätt i munnen. Vi kände att vi hade hamnat rätt när vi tänkte, vad är det vi behöver förstärka och vad är det vi kanske behöver förnya? Och även att det skulle vara lätt att komma ihåg. Man ska kunna bli väckt mitt i natten och känna, vad har vi för ledarskap? Så att det var en kombination av flera. Jag känner väldigt mycket för alla tre. Jag tänker att ägarskap är en oerhört viktig pelare. För det gör också att vi alla tar ett kliv till. Och tar alla ett kliv till, då kommer vi komma så långt. Att vara modig tycker jag har mycket att göra med att vara pålitlig. Att våga och känna sig trygg i att stå upp för de saker vi har bestämt. Eller att stå upp för någonting vi tror på är rätt och våga ta den diskussionen. Att känna ett engagemang tror jag är viktigt både för oss som är chefer och även för det egna självledarskapet. Att verkligen vilja och att lite brinna för det man gör. För då tar man också ett kliv till.
Kan du inte berätta om någon gång när du själv har varit modig?
Jag försöker nog vara modig hela tiden. Så för mig att säga att ett specifikt tillfälle är svårt, och där menar jag lite, jag är ganska orädd och det kan både vara bra och mindre bra ibland. Jag tror att jag bara i mig kanske inte alltid tänker mig för om jag är modig eller inte, utan jag är. Och vill vara tydlig med, det är inte alltid jättebra. Men jag tror att det är lite så jag är. Och jag tror även på att hålla sig till det man har beslutat om. Till dess man beslutar om någonting annat. För det gör det så otroligt mycket lättare för helheten att veta vart man är på väg någonstans.
Det skapar ju en tydlighet också för alla inblandade. Mm. För det vet vi från att ha jobbat med en världens största arbetsplatsstudie, att det är väldigt vanligt att medarbetare upplever att det blir otydligt.
Precis.
Med förväntningar och kommunikation och vart man är på väg. Och då är det ju ett jättebra sätt att hålla sig till det man har bestämt. Tills någonting annat. Mm. Viktigt.
Du jobbar ju en hel del, misstänker jag. Jag hörde ditt pärlband, du beskriver de här mötena som ser framför mig. Att du har mycket att göra. Men vad gör du när du ska hämta energi?
Ja, men jag hämtar mycket energi. Jag nämnde min hund.
Ja, just det.
Min familj. Jag tycker om att vara ute, utomhus. Och jag tycker väldigt mycket om vatten. Att vara ute vid havet eller att vara vid en sjö. När jag sätter mig i en båt, då brukar min familj säga att de ser på mig att allting bara åker av. Och det är nog mitt sätt att vara på vatten. Eller vara vid vatten gör mig jättemycket.
Du säger på båt, betyder det att ni seglar? Eller att ni...
Ja, vi har seglat och vi har åkt motorbåt. Och vi nu, framförallt nu i coronatider, är jag lite lycklig över att vi har ett litet landställe ute i skärgården. Så att min coronaradie har ändå kunnat vara arken. Hemma i Nacka och sedan ut i skärgården. Så jag har rört mig öst till väst under 1,5 års tid. Och inte så mycket mer än så. Och men mycket, det är en lyx.
Mycket vid vatten då.
Mycket vid vatten.
Låter härligt.
Vad skulle du säga att du har gjort för lärdomar när det kommer till ledarskap? För nu har ju du har ju många som du är ansvar för och du har ju haft olika roller och sådär. Vilka lärdomar har du gjort genom åren när det gäller just att leda på ett bra sätt?
Att det är viktigt att lyssna. Att det är viktigt att våga ta en rak dialog. Och att det är viktigt att, än mer viktigt att lyssna på det som inte sägs.
Intressant. Det tycker jag låter ju väldigt klokt, för det... ibland så, jag tror vi har pratat om det några gånger, särskilt när det gäller då icke-välmående medarbetare, så när man går och pratar med sin chef eller ledare eller vilket ord man väljer, om till exempel att man har en pressad situation, då har det oftast gått mycket längre än vad man faktiskt säger, för just det här klivet att ta det med någon annan, det är lite skam, det finns lite skam kring det. Så jag tror väldigt mycket på det du säger, att försöka liksom se vad mer finns det här som man kanske inte sätter ord på.
Och det tror jag har varit en sak som jag tycker har varit svårare under corona. För att man, när man ser varandra så ser man väldigt mycket. Och jag är ju, jag pratar mycket med min kropp. Jag flaxar med händer och sådär. Och så läser jag lite av min omgivning också. Och när man inte ser varandra lika ofta, då får man inte riktigt samma kontinuitet i att läsa av skillnaderna. Som kan ske då under en period. Så det har också gjort att jag har behövt anstränga mig för att fånga upp signalerna på annat sätt.
Har du några förebilder, ledarförebilder sådär, som du kikar på eller plockar upp något ifrån? Eller?
Jag hade en chef, nästan ett av mina första jobb som jurist. Och han var väldigt bra. Det var han. Han gav mig enormt mycket ansvar. Ungefär lite för mycket ansvar. Men han fanns där hela tiden. Och det är någonting jag alltid har försökt att ta med mig. För jag säger alltid att jag finns här bakom hela tiden. Och det försöker jag verkligen hålla mig till. Att jag backar alltid mina medarbetare. Kan man ibland behöva ett samtal efteråt. Men då är det jag och medarbetaren som har det. Men det har varit en viktig del för mig. Jag var så redan innan. Men han tydliggjorde det så tydligt för mig. Så han spelade en stor roll.
Jag tänker att det är också en förutsättning för självledarskap. Mm. Det är ju just det där att man får förtroendet att våga göra. Men också känna att man har någon som står där och fångar upp en. Om det är så att det inte funkar av någon anledning. Att man kan ha den tilliten till varandra. Bra att du lyfter det.
Ja, precis. Det är ju verkligen en sån sak man pratar om. Apropå att ha jobbat med organisationer tidigare. Så man tycker att det är positivt med mycket ansvar. Men ansvar i sig är egentligen inte positivt om det inte backas upp av precis stöd av någon. Och sen tydlighet, liksom vad är det jag ska åstadkomma. Och möjlighet till att påverka sin situation såklart. Så det är väldigt, väldigt viktig poäng du lyfter där. Men det var din chef första inom, har du haft någon riktigt dålig chef?
Nej, det har jag nog inte haft. Nej. Men jag har haft en väldigt osynlig chef en gång som egentligen inte var så mycket chef. Men det var inte mitt problem, för då är jag lite så att då löser jag det ändå. Och då måste man hitta det man behöver för att vara en medarbetare och det man behöver för att kunna göra sitt jobb. Det behöver man då hitta på ett annat sätt. Och då var jag näst högt upp i ett bolag, så att det var den vdn som inte var så närvarande. Men då krokade jag arm med min CFO i det bolaget. Och så jag hittade det man behöver i en chef, det hittade jag i en annan istället. Så att det handlar lite om att det här är så att jag tycker att det är viktigt att ge sina medarbetare ansvar. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt som medarbetare att man tar den också. Och tar ett ansvar för sin situation och sin roll och sitt område.
Vi brukar prata mycket om det här när vi träffar medarbetargrupper. Att just det här vikten av att vi är alla varandras arbetsmiljö till exempel. Apropå också ta ansvar. Och att det är ju så att man väljer också att gå till sitt jobb. Och då har man ju också ett ansvar att säga om någonting inte fungerar. Och också vad som fungerar såklart, för vi är alla människor. Och jag tänker också det att den här poddserien nu också är ju också en möjlighet för de som lyssnar att också få en liten känsla för er i koncernledningen. För det kan också vara, ni är ett otroligt stort bolag, att också få komma er lite närmre. Hur ni tänker och resonerar, men du är lika mycket människa som alla andra också. Kan inte du berätta lite om hur er grupp i koncernledningen, vad har ni för kultur?
Ja, men vår grupp i koncernledningen är ju faktiskt väldigt ny, kan man säga. Vi är ju 9 personer och 3 är nya i alla fall i den här gruppen, och vi kommer snart få en till. Så att det är ju en väldigt ny grupp, och den måste hitta sitt sätt att vara. Men vi har ju arbetat mycket med att vad är våra guiding principles och hur vill vi vara med varandra och tillsammans och mot varandra? Och vad är viktigt för oss för att vi ska kunna hjälpa och leda och stötta hela koncernen på bästa sätt? Jag skulle säga att vi har en väldigt öppen och rak dialog, och vi skrattar mycket.
Ja, det har vi ju märkt av verkligen. Ett skönt gäng helt enkelt som jag får träffa här. Jag tänkte fråga dig, om du skulle blicka framåt och fundera, liksom, nu har det varit 6 år på Postnord, och om du tänker på Postnords framtid här, ni är ju i en resa, mitt i er resa, men vad tror du att ni behöver tänka på för att vara liksom fortsatt en attraktiv arbetsgivare i framtiden också?
Vi behöver vara relevanta. Och vad är det då, kan man fråga sig. Men jag tror att vi måste vara ett bolag och en koncern som är i tiden. Jag tror verkligen att det är viktigt. Jag tror också att i det måste vi hitta oss själva. Lite var kommer vi ifrån? Men vi kan inte göra historien till ett sänke. Vad vill vi vara och på vilken marknad liksom, finns vi helt enkelt? Och vilka är våra kunder? Och vilka är de vi liksom levererar till? Vi har en ganska häftig konstellation, att våra kunder är ju en del och de vi levererar till är några andra vi möter. Och för att vara relevanta så behöver vi kunna då erbjuda en spännande miljö till alla som vill arbeta hos oss eller kan tänka sig att arbeta hos oss. Och jag tror att de unga idag, som jag kan kosta på mig att säga i min ålder, de har förväntningar och kloka tankar om hur ett bolag ska vara. Och de kloka tankarna och förväntningarna måste vi se hur vi kan möta. Vi kan inte säga att vi ska vara precis som de vill vara, men vi kan fundera på vilket sätt möter vi de tankarna och klokheten.
Jag tycker det var jättebra ord som får avrunda det här samtalet helt enkelt.
Jag tycker det var väldigt trevligt att träffa dig, Kristina. Jag tycker att det jag tar med mig från det här samtalet, det är just det här, någonting som fastnade redan från början när du pratade om det här med pålitligheten. Att det också var även ut mot kund. Och vi brukar prata om det här med en win-win-win. Att ha en bra och en god företagskultur, det är ju ett win för företaget, för medarbetarna, men också för kunden. För att de möts ju också av medarbetare som känner en stor grad av engagemang och arbetsglädje, som vi vet att ni fokuserar på, att liksom hitta arbetsglädjen i alla processer hos alla medarbetarna. Jag tar också med mig det här om att vara reflekterande. Du pratar om ditt ledarskap i att ja, men du förväntar dig mycket också, men att man också får mycket utrymme att kunna göra det man behöver och sådär. Att också liksom hålla fast vid planeringen och så. Så att jag tar med mig många, många kloka saker från det här samtalet. Så stort tack!
Tack!
Tack för att ni lyssnade!
Tack för oss!